Jaha, hjärtligt välkomna till vårt andra bibelforum. Vi har kört igång nu igen efter juluppehållet. Och ni som inte har varit här förut, för det kan ju då nämna att jag ska inte tala lika länge som förra gången. Men när man börjar med uppenbarelseboken så finns det så mycket att säga. Så förra gången drog vi över alldeles förfärligt. Men med era tillstånd. Idag ska jag försöka att hålla mig till tiden. Men ändå, fast jag drog över förra gången, så tänkte jag efteråt. Och det skulle jag ju ha sagt. Och det borde jag också ha nämnt. Och det glömde jag att säga. Och nu sitter ju ni lite illa till. Men när jag har haft min inledning så tar vi ju lite fika. Och så tar vi upp frågor som kan ha uppstå och samtala lite sådär. Och då kan ni se på tavlan den ni inte kan se nu. För att här gjorde jag ändå en liten överblick där ni ser hur fint hela uppenbarelseboken är strukturerad. Den har en inledning, kapitel 1. Och den har en avslutning, kapitel 22, 6-21. Och däremellan så är det 7 syner. Där aposteln Johannes får alltså skåda sånt som vi annars inte kan se. Till tröst för den förföljda och svaga och lidande kristna kyrkan. Där det inte alls ser ut att gå så bra. Men nu får Johannes blicka in i det osynliga. Det är ju så i Bibeln som ni vet att när vi bara tittar på det yttre så drar vi våra slutsatser. Jag nämnde förra gången hur profeten Elisas tjänare var livrädd när syrierna kommer med, jag tror det var över 200 000 man, och belägrar dem. Och då ser det ut att nu är det kört. Nu blir vi slaktade. Nu finns ingen räddning. Och så säger då Elisa och låter honom då få blicka in i det han inte kan se. Och ett ögonblick får han se in i den osynliga världen och ser en stor hop av en himmelsk här. Som skyddar dem. Så man kunde vara ganska lugn. Ungefär så är det också med uppenbarelseboken. Det är 7 syner som ni ser. Den första, det omfattar det vi talade om förra gången. Det är 7 sändebreven. Och en del kanske tänker, ja men det var väl ingen syn. Jo, Johannes fick se. Och han får se Herren Kristus själv. Som också säger då till om att skriv så här. För Kristus har ett annat att säga till de 7 församlingarna i nuvarande västra Turkiet. Och vi såg hur väl det var uppbyggt, kommer ni ihåg det? Man gick norrut och sen svängde ner öster-söderut. Så det är den första synen. Sen kommer den andra då i kapitel 4-7, de 7 inseglen. Och den tredje kapitel 8-11, de 7 basunerna. Och man kan säga att det där är en första del. Så jag satt en del 1 och en del 2. Och här ser vi i de här synerna då framförallt. Hur är det? Vem har makten egentligen? Det ser ut som Rom har makten. Och Rom kan göra vad den vill. Kan tvinga er att avfalla. Kan om ni inte tillber kejsaren så kan ni missa huvudet. Det verkar som den världsliga, ogudaktiga makten har välde. Men så är det inte. Utan här får man se vem som verkligen i själva verket är herre och konung. Och den strid kan man säga mellan Gud och världen. Den andra delen tittar på samma sak igen. Varje syn tar mer eller mindre upp samma sak på nytt. Och lyfter fram ytterligare någonting. Ytterligare någon aspekt. Och i den här senare delen så är det framförallt mellan det själva verket mellan Kristus och Satan. Samma sak. Och då ser ni andra delen har ni de 7 synerna kapitel 12-14. De 7 vredeskålarna i kapitel 15-16. Och sen på slutet så tas här upp då Satans allierades nederlag. Och allra sist Satans slutliga besegrande och Guds rikets slutliga triumf. Så det är väldigt, väldigt klart och tydligt. Men den ni frapperas av, det är väl talet 7, inte sant? Och vi talade lite grann förra gången om talens betydelse och de olika bilderna och symbolernas betydelse. Bland symbolerna så har talen en väldigt stor betydelse. Vi har nämnt att talet 3 består för Gud, och det är ju inte så underligt. Fadern, sonen, anden. Talet 4 står för världen, och det kommer fram 4 gånger i det texter vi ska titta på idag. Och förbundet mellan Gud och världen, hur Gud så nådigt och fullkomligt erbjuder en förlorad värld, förlorade syndare till nåd, det är talet 7. Det är förbundets tal, eller det talet för Guds fullkomliga nåd till oss människor. Och det är inte bara här i Uppenbarelseboken. Har ni tänkt på hur ofta talet 7 kommer i Bibeln? Vi har förut här i Bibelforen talat om vart sjunde år, sabbatsåret, sabbaten var sjunde dag, vart sjunde år, sabbatsåret, och vi har talat om jubelåret. Efter 7 gånger 7 år så kommer sedan året därpå, som börjar med försoning. Då är det befrielse, jubelår. Och många andra saker kunde ni tänka på. Den sjuarmade ljusstaken. Den ska lysa och vara tänt lamporna. Det är 7 lampor på denna ljusstaken. De ska lysa hela tiden. Och här i Uppenbarelseboken talas det om de 7 andarna, som ett namn för Gud den helige ande. Och varför 7? Jo, det kunde vi nu räkna ut. För att andens arbete och verksamhet, det är att hjälpa och genom Guds fullkomliga nåd föra människor till himmel och till salighet. När grunden för saligheten, det är ju att synden måste bort. Men det är ju ett elände, vi får inte bort synden. Hur vi än anstränger oss. En del har försökt med att ligga på spikmatta, eller att ha ett väldigt trångt boende, eller att gå långa marscher, eller att plåga sig, eller göra någonting. Men det går inte. Vi kan inte tvätta våra syndiga hjärtan rena. Och därför så förstår ni kanske varför, i samband med det som förebildar Kristi rening, som här i Uppenbarelseboken nämns gång på gång som lammet och lammets blod, att det står att man skulle stänka med blodet 7 gånger. Har ni tänkt på det? Och gång på gång. Och när det förmedlar den befrielse och nåd som Gud ger, så är det en osyrad brödets högtid i 7 dagar. Lövhyddoktiden som ger vila och glädje, 7 dagar. Vi möter detta 7, alltså i Gamla testamentet, gång på gång. Och i själva verket är det så att Gamla testamentet har så genomsyrat Uppenbarelseboken att om vi kapar bort Gamla testamentet blir det ganska svårt att förstå de symboler och det bildspråk som vi har i Uppenbarelseboken. Ja, förra gången talade vi alltså om de 7 synerna, eller de 7 sändebreven. Och vi hann väl kanske inte sammanfatta, jag ska göra det snabbt nu. Det första gick alltså till Efesus. Och vad ville Kristus framhålla i det brevet? Jo, att församlingarna har övergett sin första kärlek. Och Jesus vill ha en församling som gör allt i kärlek och förtröstan på honom. Det andra sändebrevet gick till Smyrna. Det var en församling som var stark under svåra prövningar och under svårt lidande och bedrövelse. Och Jesus vill ha en församling som är villig att lida för hans namns skull. Det tredje sändebrevet var till Pergamus. Och det var en församling som slarvar med lärotukten, som lät församlingen stå öppen för villfarande och farlig falsk undervisning. Jesus vill ha en församling som inte släpper in falska profeter, en församling som utövar lärotukt mot falsk lära. Och vi hade för det fjärde ett brev till Thyatira, den församling som har en tendens att sätta sina upplevelser och känslor över ordet. Det kallas i det brevet för Satans djupheter. Man kommer lite finurligare sanningar liksom bakom texten och vid sidan av texten. Och här framhålls det att Jesus vill ha en församling som både har en känsla för Herren och en läromässig fasthet som inte överordnar sina känslor och upplevelser över Guds ord. Och så var det till Sardis, det var en församling som var nära att dö. Och det förstod den inte, för det var en väldigt aktiv församling. Den var aktiv utåt, men den var död invändigt. Och Jesus vill ha en församling som aktivt och ivrigt arbetar för honom, men helt genomsyrad av och i trohet mot Guds ord. Och så har vi Philadelphia, den sjätte församlingen. Det var en församling som hade fått en öppen dörr. Möjligheter att gå ut med Guds ord och sprida evangelium. Och Jesus vill ha en församling som troget sprider Guds ord. Och den sista, det var till, vilken fattas nu då? Ja, och det var en församling som var självbelåten och vämjelig för Jesus. Och Jesus vill ha en församling som inser sin svaghet och sitt stora behov av honom. Det var då lite da capo om det vi talade om förra gången. Om nu någon vill ha föredraget och lyssna på i lugn och ro, så finns det på nätet, som jag sa förra gången, www.lbk.cc. Så kan man lyssna på det. Och det vi nu ska tala om idag, det läggs också ut någon gång på måndag eller tisdag på samma adress. Idag skulle vi alltså gå vidare och tala om kapitel 4-9. Och vi ser då här att jag har kapat här mitt i den här tredje synen om de sju basunerna, för jag har räknat ut hur mycket hinner vi ungefär varje gång. Och tänkt att i bästa fall så hinner vi med nu kapitel 9, men jag ser att ni ser tvivlande ut. Ja, om vi då, när vi går nu till kapitel 4-9, så börjar vi alltså då med den andra synen, som är kapitel 4-7. Och som handlar om de sju inseglen. Och här handlar texterna om Guds regerande över världen. De första två kapitlen, kapitel 4 och 5, i dem ser vi Gud skaparen och Kristus återlösaren, hur de har full kontroll över vad som sker i världen. Och det såg ju inte riktigt så ut. Det såg ju ut som Satan och onda makter hade kontrollen och makten i själva verket. Det de här kapitlen framhåller är att Kristi kyrka måste möta motstånd. Måste möta lidande i den här världen. Och kommer att möta lidande. Och det heter till och med att det blir inte mindre. Utan i den allra sista tiden så tilltar det. Jesus säger vid ett tillfälle när jag kommer åter, månne jag då ska finna tro på jorden. Och vad är det för slags lidande här i världen? Jag vet ju att enligt skriften och uppenbarelseboken ska ses i harmoni med skriften i övrigt, så är ju denna världen i den ondes våld. Och det är till följd av synden. Synden finns och härjar i den här världen, och den sitter i ditt och i mitt hjärta, i vårt inre. Och kommer då till uttryck på många olika sätt. Men mitt i detta motstånd mot sanningen, motstånd mot Gud, motstånd mot återlösaren Kristus och allt lidande som vi råkar ut för här, så garanterar Gud här det sina att han har makten och han har vunnit seger för dem. Så om det här lidandet, ja, det minns ni vad Jesus säger, en liten tid. Det är en liten tid. Det är en begränsad tid, men vi lever här i världen och det lidande vi då får utstå, det är också begränsat. Kapitel 4 börjar med ett därefter. Och en del har missförstått detta därefter, men det finns ingen anledning att göra det. Det är alltså efter att ha hört Herrens ord till de sju församlingarna, så såg jag, och så får vi heta. Efter det, man nu hade sett hur Herren såg ut, vem han var och vad han skulle skriva. Tänk, om man säger en syn, så kanske ni tänker, ja men en syn, det är någonting man ser och så får man tolka det på egen hand, men så är det inte. En syn, det är ungefär som en video, men det är ingen stumfilm. Utan det som Gud uppenbarar, det både ser man och hör. Och därför heter ju, kan man ju säga, Jesaja-boken, detta är Jesajas video. Om man skulle översätta det modernt. Detta är vad Jesaja Amosson har skådat angående Juda och Jerusalem under den och den tiden. Och så ser och hör profeten vad Gud uppenbarar. Och det är på samma sätt här. Och kapitel 4 börjar då med orden: därefter såg jag och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Jaha, så får han då i anden, står det liksom i synen då, blicka in i det som normalt sett ingen människa kan se. Han får se in i den himmelska världen, han får se vem som i verkligheten har makten, han får se skaparen, Herren Gud, den allsmäktige. Och nu hinner jag inte gå in och förklara alla små detaljer, och det kan jag säkert inte heller, men jag kan ju nämna kort några. I det här sammanhanget så nämns det först den vita diamantliknande jaspisen, och det är en symbol för Guds helighet. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Den röda karneolen, det är en symbol för hans dömande, hans dom. Och den smaragdliknande regnbågen, ja, det är lättare för oss att förstå kanske. Den påminner om löftet till Noa efter floden. Och den framhåller alltså Guds nådiga löfte till oss. Och det står här att i sjätte versen att framför tronen såg han som ett hav av glas. Överallt i Bibeln där det talas om havet så sätts det i förbindelse med något otäckt, något stormande, något farligt. Men här, det han ser, det hav som är framför tronen, det är inte stormande och farligt. Utan det är en fullkomligt stilla, det är ett hav av glas. Ni ser, det inte en enda liten krusning på det. Det är det inte på riktigt fint glas. Sådär. Och det är en bild för den fullkomliga vilan hos Herren i himlen. Och det står klart som kristall. Det betyder alltså där finns ingen synd. Ingen nersmutsning. Inget som är sprucket eller skadat. Den totala fullkomliga renheten och syndfriheten. Det 24 äldste, det är hela Guds församling. 12 plus 12. 12 står för de 12 stammarna under gamla förbundets tid. Kyrkan under gamla förbundets tid och plus 12 är kyrkan under nya förbundets tid. Gamla och nya förbundets kyrka. Som är en enhet, inte två olika kyrkor, utan ett enigt Guds folk. Och att de är klädda vita kläder, det är att de är rättfärdiga. Och hur är det möjliga? Vitt står ju för rättfärdighet. Jag sa ju nyss att det går ju inte, hur vi än kämpar, så kan vi inte göra oss rättfärdiga inne i hjärtat, rena. Och den rättfärdighet de har, ja, det förklaras gång på gång i verserna här framöver. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är tack vare Kristi återlösningsverk som de räknas som rättfärdiga. Helt vita och rena. Det är en tillräknad rättfärdighet. Det är ingen renhet i dem själva. De får tillräkna sig Kristi fullkomliga renhet och rättfärdighet. Och så talas det här om 7 brinnande lampor. Kanske ska säga det på grekiska, får ni höra hur lätt grekiska är. Hepta. Hepta, det känner ni igen kanske att det är 7. Lampades, det hör ni att det är lampor. Det är bara pluralis. Lampa, lampades. Pyros. Ja, det är pyromaner och allt möjligt. Pyros, det är alltså brinnande lampor. Ni ser så enkelt det är. Den här, de 7 brinnande lamporna, det är Guds 7 andar. Och det såg vi redan i kapitel 1, de 7 andarna var Gud den helige ande. Som alltså ger denna fullkomliga nåd till oss som talet 7 vittnar om. Och som jag sa förut, jämför med den 7-armade ljusstaken. Det är en enda ljusstake, men det är 7 lampor för att markera. Detta ljus, Herrens ljus, det är ett nådeljus. En fullkomlig nåd och frälsning för oss. Och så talas det om 4 väsen. Och det är keruber, tronänglar om man så vill, alldeles närmast inför. Det är som cirklar här runt den helige guden själv. Och närmast där är då dessa keruber. Och sen kommer det 24 äldste som en ring där runt omkring. Och det står om dessa keruber att de har många ögon. Och ja, vad betyder det tror ni då? Ja, det är verkligen, de bryr sig. De ser. De är medvetna om allt som händer i hela världen. Och bryr sig om allt liv på jorden. Det nämns 3 eller 4 slag. Örnen, lejonet, oxen och människan. Örnen står då som representant för fågellivet. Lejonet som representant för det vilda djurlivet. Oxen för det tama djurlivet. Och människan är inget djur. Inte ytterligare ett djur, utan är alltid separat. Och en av dem då hade ett ansikte som en människa. Ja, det här vill alltså bara förmedla, för att nu tar det väldigt sammanfattningsvis. Guds kontroll över hela sin skapelse. I det 5:e kapitlet så läser vi om en bokrulle. Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen. För nu har vi fått se tronen och väsenden och allt runt omkring tronen och vad de olika symbolerna står för. Så står det där, han som satt på tronen. En bokrulle med skrift på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. I faderns högra hand, faderns bok. Men ingen människa kan öppna den här. Bara Kristus. Bara lejonet av Judas stam och lammet. Ni ser hur Kristus då är på en gång ett lejon och ett lamm. Det kan man ju säga om man inte förstår att det här är ett bildspråk som förmedlar någonting typiskt för Kristus, så begriper man ju ingenting. Man förstår inte, det är ju något alldeles omöjligt. Men Kristus är lejonet av Juda stam och han är lammet. Och när vi ska tolka utifrån vårt eget huvud, då tänker jag, det går ju inte med båda de här sakerna. Och det är så typiskt om man studerar tolkningshistorien. Och man ser det problem som hela, särskilt ledarna i det judiska folket hade inför Jesus som Messias. Han kunde inte vara lammet. För de hade ju läst att han är lejonet. Han är stark och han, det talas om också hur han är en erövrare som kan krossa allt motstånd. Och Jesus står där så fattig och så ringa. Och man kan alltså inte hålla ihop det att Jesus är den lidande tjänaren, lammet som lider i vårt ställe, offrar sig i vårt ställe. Och samtidigt är han det mäktiga lejonet och konungen och segraren. Utan man vill bara ha ena delen. Nu såg en del av rabbinerna där att det fanns två saker, men vad gjorde de då? Jo, då började man tro på två helt olika messias. Jag kunde inte förstå att det är en enda messias, en och samma person. Vår frälsare. Han är lejonet och han är lammet. Och framtiden, det är en förseglad, sluten bok för oss människor. Och det vill vi inte veta av. Vi vill försöka och klura ut framtiden på vårt vis. Man kan åka till vissa personer som har seanser. Man kan försöka söka upp någon spåman eller någon som har varit på andra sidan för att få veta hemligheter om det osynliga och om framtiden. Vad säger Bibeln om det? Kraftfull dom över allt vad spiritism, trollkara, framtidsförutsägare heter. I Gamla testamentet står det: vänder inte till andebesvärjare eller till spåmän. Var ska man gå då? Till Guds uppenbarelse. Men vi vill inte nöja oss med det, och vi vill veta mer än vad Gud uppenbarar. Men tänk om vi bara tog vara på det som Gud uppenbarar, då har vi mer än nog och tillräckligt. Och just i uppenbarelseboken så får vi just det som är oss till tröst och till hjälp mitt i bedrövelsen och lidandet här i världen. I 5:e kapitlets 6:e vers möter vi det första av 26 ställen i uppenbarelseboken där frälsaren kallas för ett lamm. 26 ställen i uppenbarelseboken. Så ni förstår, vad är alltså huvudpoängen i uppenbarelseboken? Att lammet, Kristus, genom sitt offer och sitt blod har öppnat himlen åt oss och renat oss från all synd. Förklarat oss rättfärdiga. 26 ställen i uppenbarelseboken. Sen i resten av Nya testamentet kallas Jesus för lammet bara 4 gånger. 2 gånger i Johannesevangeliet, samma författare. Och sedan i Apostlagärningarna 8:32, 1 Peter 1:9. I Gamla testamentet, ja, vi har det i Jesaja 53:7 om Messias som är tyst som ett lamm som förs bort för att slaktas för vår skull. Bli genomborrad för våra synders skull. Och vi har det ju framför allt i hela offerlagstiftningen under gamla förbundets tid. Det skulle offras och offras och offras och offras morgon och kväll. Och det fick inte vara skadade och ofullkomliga djur som man tänker, ja, det där är inte så fint och det haltar så mycket och det är ju blint, så det offrar vi. De skulle vara rena och fullkomliga för att kunna symbolisera frälsaren. Och vi har inte minst påskalammet vars blod betydde att folket kunde bli befriade, inte råka ut för fördärvaren och tugga ut ur träldomslandet i Egypten. Här står det också om i 5 vers 6. Jag såg mitt för tronen och mitt ibland de 4 väsendena och det äldste lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Egentligen så står det i grundtexten bara de 7. När det står bara det är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Jag vet inte varför det har petats in de 7 ögonen, för det står det inte i texten, så då får vi justera folkbibeln nästa gång vi håller på med det. Därför att symbolen här för Gud den helige ande, det är både de 7 hornen och de 7 ögonen. Så det syftar säkerligen på båda. Det är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och känner ni igen det där? Utsända. Jesus gång på gång, jag har inte kommit av mig själv, jag är utsänd. Och så säger han, jag ska sända en hjälpare till er. Och så säger han, fadern ska sända hjälparen i mitt namn. Det står gång på gång, jag ska sända och fadern ska sända. Och vi ser enheten mellan fadern och sonen gång på gång. Anden blir utsänd. Det nämns i till exempel Johannes evangeliet 14, 26, 15, 26 och 16, 7. Sen kan man undra över i nionde versen där det står och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Känner du igen det där fyrtalet för världen? Gång på gång kommer det här. Stammar, språk, folk, folkslag. Du har gjort den till ett kungadöme, till präster åt vår Gud. Och de säger, nej men vad är detta? Vi blir halshuggna. Vi blir förtalade. Vi är svaga och verkar inte vara mycket med oss. Och så får vi veta, i själva verket så är ni kungar och präster. Ni är ett kungadöme, ni är präster. Ni vet, i gamla förbundet var inte alla troende präster. Det var några få som var inte. Och ni är präster och ni är ett kungadöme. Och det återkommer på flera ställen i Uppenbarelseboken. Och Petrus skriver om samma sak i första brevets andra kapitel. Att vi är ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Guds egendomsfolk. Vi som tror på Kristus. Märkliga löften. Och allt det här ges för att trösta det svaga och plågade och ge dem glädje och nytt mod och stärka deras tro. Men en ny sång, varför står det en ny sång? Lovprisningen av Guds frälsning kallas för ny sång. Vad tror ni? Därför att evangelium är de goda nyheterna. Det är det glada, nya budskapet som leder till en ny sång. Det handlar om ett nytt förbund. Så det är inte nytt i den meningen att det finns inte uppenbarat förut. Men det är nytt i betydelse att detta är de stora nyheterna. Det hör ihop med de stora nyheterna. Det hör ihop med det nya förbundet som bara grundar sig på att lammet har blivit slaktat för oss. Och de troende är, som ni ser då i vers 10, eller har gjorts till ett kungadöme och präster åt Gud och ska regera. Ja men det stämmer ju inte. Det var ju kejsaren som regerade och alla möjliga som var hårda och dömande och regerande över dem. I själva verket så är det Kristus som regerar och de som tror på honom är med i hans regerande. Det är därför det talas om de 24 att de har kronor också. Annars är det bara Kristus som har krona. Men sen när man vänder sig till Kristus så tar de av sig kronorna och bugar inför den som är kung över dem och herre. Över dem. Ja, vilken kontrast mot den förföljelse, egendomslöshet, ofta konfiskerades deras egendom under den här tiden när Johannes fängslades och såg de här synerna. Och många avrättades och de allra flesta kom från lägre och fattiga klasser. Och fyra, som sagt, det kommer gång på gång som en symbol för jorden och dess folk. Ja, men hur är det då med inseglen? Det är ju en spänning kring detta och vi vill veta hemligheter. Ja, då kommer vi till kapitel 6 och 7. Och där får vi då veta att det är ingen gyllene tid i den här världen. Och det är ju inget nytt. Det är inte något som bara Uppenbarelseboken uppenbarar, utan apostlarna talar om detta gång på gång och liksom Jesus själv. Om de har förföljt mig, om de har kallat mig för Belzebul, hur kommer de då inte att agera mot er? Och det heter om apostlarna, det styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna 14:22. Och det som här nu berättas om allt elände här i världen som vi måste genomgå, så har vi ungefär samma sak i Jesu undervisning i Matteus 24 kapitel. Man kan skriva upp allt som där nämns av olika svårigheter på en lista, och så gör en lista av de här inseglen, och så ser man att det i stort sett sammanfaller i beskrivningar av vilka tecken på nöd och förföljelse det är frågan om. Ända fram, hur långt då? Ända fram till slutet, står det. Ända fram till änden, ända fram till domedagen. Och vi får veta längre fram att ja, strax före domedagen så blir det värre än någonsin. Och Satan kommer lös. Och det som släpper loss Satan, det är när evangeliet är tyst. När evangeliet tystnar, då kan Satan härja fritt. Där evangeliet ljuder, där är Satan bunden. Kan inte göra någonting. Men det återkommer vi närmare till senare. Vi har då här först av inseglen 6:1-2, den vita hästen. Och det kan vi nästan gissa vad det borde vara. Det är evangeliet som går ut i världen, eller frälsaren själv som går ut i världen som en erövrande kung, en rättfärdig konung. Och vill ni ha en parallell till detta kan ni, när ni kommer hem, slå upp Saltaren 45, vers 6. Evangeliet ska alltså precis som denna vita häst fara ut i världen. Och precis samma sak står i Matteus 24. Det slutar med att evangeliet ska ut, spridas ut till alla folk. Och sen kommer slutet. Och det andra inseglet, det är då 6:3-4. Den eldröda hästen. Det eldröda, det står för krig. Rött är ondskans färg. På andra ställen så talas det om till exempel den eldröda draken. Draken är ju djävulen själv. Ondskan i kubik, om vi så vill. Och den tredje inseglet, 6:5-6, det är den svarta hästen. Det står för hunger. Och hungern beror inte på att det inte finns mat, utan det är hunger mitt i överflöd. Det finns mat, men det blir en dyr tid. En denar, det är en hel dagslön för en liten brödbit. Alltså ett helt orimligt pris. Det finns vissa som roffar åt sig och tar allt sammans. Och det gör ju, blir en frestelse att spä ut olivoljan och vinet med vatten. Talas de här också. Och verserna 7-8, det är då fjärde inseglet, är den gulbleka eller grönbleka. Alltid svårt med översätta färgerna, gulblek eller grönblek. Häst, och det är döden. Döden. Och det här är något dessutom som är värre än lekamlig död. Och vad är det? Det är evig skilsmässa från Gud. Ordet död i Bibeln betyder skilsmässa. Lekamlig död är själ och kropp skils åt. Men eviga döden, det är då det vi kallar för den eviga pinan eller helvetet. Evig bortavaro, borta från Gud. I ett plågande mörker, en rad bilder, det kallas för det yttersta mörkret. Och då kan ju också någon säga, men det här går ju inte ihop, för dessutom talas om en evig eld, och brinner det så är det väl inte så mörkt. Men det är alltså bilder för samma sak som talar om att det är ett fruktansvärt lidande. Och jag har råkat få uppleva riktigt mörker en gång. Normalt sett upplever ni det aldrig. Det sipprar fram lite ljus. Men vad var i en djup grotta i norra nordvästra USA en gång för att verkligen uppleva mörkret, det totala mörkret. Och nu behövde vi bara uppleva det en minut så där, sen tände man igen, men det var något otroligt. Ja, så har vi då den femte inseglet, martyrer. Guds folks lidande handlar det om, som går så långt att flera mister huvudet, och det talas om deras själar under altaret. Det är det himmelska tabernaklet och under altaret. Och dessa själar, de lever, och vi får veta mer om dem precis det Jesus har sagt, den som tror på mig ska aldrig dö, det vill säga aldrig skiljas från mig. Kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet, och Johannes ser dem i kapitlet att de levde och regerade med Kristus. Men det återkommer vi till. Här är det detsamma. De lever i det himmelska tabernaklet. Så förföljelse av kristna, ja, det ingår som en del av Guds nådiga plan. Och sen sjätte inseglet, då kommer det till domedagen. Alla de här synerna mynnar i regel ut till, i domedagen. Och att i den här, i de sju inseglen kommer i det sjätte och inte i det sjunde, det beror på att det sjunde har, är som en övergång till nästa syn om de sju basunerna. Så det slutar med domedagen, och så är det med alla de här synerna, kommer fram till domedagen, och det liksom upprepar igen med nya vinklar och aspekter på samma situation här i världen. Ja, jämför vi med Bibeln i övrigt, vad den har att säga om domedagen, så säger Paulus det är vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och vill ni läsa mer om vredens dag så kan man läsa på många ställen i, hos profeterna, till exempel Sefania 1:14-18. Och då kan man säga, ja men det är det där otäcka gamla testamentet där det är så mycket vrede. Ja, då behöver ni inte läsa längre än till 16 versen här där det står Lammets vrede. Lammets vrede. Så den nåd, barmhärtighet, kärlek, förlossning vi har genom Lammet utesluter inte att all dom är given åt sonen, och vreden kommer, eller det kommer en yttersta dom, en vredens dag. Och det finns saker här i världen som då påminner om det, och det obeständiga och andra saker här. Och i Matteus 24 nämns då falska messiasgestalter, krig och rykten om krig. Det hade vi här i andra inseglet, hunger, det hade vi också här. Jordbävningar kommer, avfall, falska profeter, kärleken kallnar, evangeliet sprids världsvitt, det var den första, den vita hästen. Och sen domedagen, sen ska änden komma. Så det är detsamma som vi har mött i Matteus 24. Ja, men det här var ju, kan man tycka då, så väldigt liksom dystert på sitt sätt. Det är inte för Guds folk för att veta att det tar slut en dag med all plåga. Satan och hans medlöpare får sin dom. Men ändå så kommer det bland de här synerna tröstande mellanspel. Och det kommer nu kapitel 7, vers 1-17, ett sånt här mellanspel om Guds folks trygghet på jorden först, vers 1-8. Och Guds folks lycka och salighet i himlen, 7, 9 till och med 17. Och när Guds folk i alla Herrens sanna lärjungar skildras, så är det 12 gånger 12 gånger 10 gånger 10 gånger 10, eller 10 upphöjt till 3. Och det blir 144 000. Så 144 000 är det symboliska talet för alla troende i världen, och som har blivit bevarade, förda till tro, bevarade och bevaras bara tack vare Gud. Han som är 10 gånger 10 gånger 10. Det vill säga, det är ingen. Han är den evige. Det finns ingen gräns i hans makt och hans godhet. De kommer, dessa, inte att undkomma lidande och svårigheter i världen, utan det står att de ska bevaras som Guds barn. De kommer ut ur, det vill säga de slipper inte lidande. Men när det sedan skildras den himmelska härskaran, så står det att de har kommit, eller står inte har kommit. Det är presens particip. Johannes ser en process här, de är kommande. Han ser hur de kommer en efter en ut ur den stora bedrövelsen. Alltså först så får Johannes här se Kristi kyrka på jorden, och sen Och att det är Kristi kyrka här på jorden då, det framgår av flera saker. Den här listan, det är inte en lista på exakt de 12 stammarna, men stammarna används här som förebild, men här plockas Levis stam med, som inte räknas med, utan man delar ju istället på Josefs stam till Efraim och Manasse. I den här listan är inte Dans stam med, och Efraims stam nämns inte. Efraim som var den stora och viktigaste stammen i Nordriket. Och det vill påminna om att just människans otro och avfall, det är det som berövar människan det eviga livet och saligheten. Och de är då Guds sanna folk, eller sanna judar, eller sanna barn till Abraham, som delar Abrahams tro, som det står på många ställen. Och det är alltså inte en automatik att det är bara ett visst yttre släktskap, utan som Johannes Döparen säger, Gud kan göra barn till Abraham av dessa stenar. Och Jesus kunde säga till fariseerna, ni är inte alls Abrahams barn, ni är djävulens barn. Och Paulus kallar kyrkan för Guds Israel. Och nu hinner jag inte, för jag vet att kanske några tycker att stämmer detta med Bibeln, att alla troende från såväl judefolket som hednafolken är det sanna Israel och den sanna kyrkan, som består alltså av troende från både judar och hedningar. Så räknar jag bara upp några bibelställen. Om ni lyssnar på det här efteråt så kan ni i lugn och ro slå upp alla ställen som visar det tydligt. Romarbrevet 2, 28-29, Romarbrevet 4, 12 och 4, 16, Romarbrevet 9, 6 till och med 8, Romarbrevet 11, 17-27, Galaterbrevet 3, 7, Galaterbrevet 3, 28-29, Johannes 10, 16, Efeserbrevet 2, 12-19. Där har man lite grann att läsa, så fall man nu är lite undrande. Ja, den himmelska skaran, den stora vita skaran som ingen kunde räkna inför Guds tron och inför lammet. Och vi ser här hur Gud och lammet är helt förenas. Den skaran, det är sådana som hoj er chomenoj, står alltså presens particip. Det är kommande ur den stora bedrövelsen eller nöden. Johannes ser deras kommande, inte att de har kommit, utan han ser det som en pågående process. Och det här var ju inte så stora församlingar, och när de läser detta så får de alltså tröst av detta. Under, när man ser in i den himmelska världen, så är det en stor skara från alla folk, stammar, folk och tungomål. Inte från en stam, utan från alla möjliga folkslag, stammar, folk och tungomål. Ja, nu ser jag att jag har börjat nagga det här i kanten. Då gör vi så här att jag bara nämner kapitel 8 till och med 9. Alltså början då på de sju basunerna talar om Guds dom över världen. Det omfattar hela, som ni ser, ändå till kapitel 11. Och det är en parallell till vad vi redan har talat om i kapitel 4 till och med 7 om de sju inseglen. De första sex inseglen förde oss ju, som vi såg, fram till domedagen. Och vi såg de bedrövelser som kommer att vara en del av den nytestamentliga tiden. Och i kapitel 7 så såg vi då trösten, hur Guds folk kan vara trygga mitt i den här världen. Alltså trots lidandet. Och nu övergår det sjunde inseglet till att introducera då de sju basunerna. Och då får vi på nytt blicka in i samma period som de första sex inseglen har talat om. Och när det gäller de första inseglen, då kan vi ju säga att det var inte så svårt att förstå. Det fanns märkliga symboler, men det var inte så knepigt. Men när vi tittar på de sju basunerna, då får vi knepigheter. Då är det en hel del bilder där som inte alltid är så lätta att förstå. Men man får en viss hjälp genom att de täcker samma period och de slutar med samma domedag. Båda synerna ser domedagen som en vredens dag för Guds fiender, som det står i 6:17, 11:18. Men också som en dag med stor glädje, upprättelse, härlighet för det troende. Detaljerna kan vara svåra att tolka här, men det övergripande temat är inte svårt. Det är mycket klart. De sju basunerna symboliserar olika falska religioner och villoläror som plågar kyrkan under hela dess historia. Och det åskådliggörs nu med en rad olika bilder. Och de får jag väl spara då till nästa gång. Så att vi får starta i kapitel 8 nästa gång. Ska jag gå igenom så gott jag kan de här bilderna. Och det här är allvarligt. För att vi vill ju bara tänka oss liksom fysiska olyckor. Det är det största och det värsta som kan hända. Men vad den här boken vill tala om, det är inte det värsta. Om vi mister huvudet. Det är inte så mycket egentligen. Men att bli förförd bort ifrån frälsaren. Det är mycket, mycket värre än att missa huvudet. Och det är det som det här vi talar om med djärva bilder. Precis som bilderna djärva i Gamla testamentet. Och jag kan bara nämna som avrundning att det här är jätteviktigt. Det är därför att det förstår vi av den här bilden. När det står... När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Förstår ni bilden? Om jag vill säga något viktigt till er. Det bästa det är att jag står tyst en lång stund. Alla som har varit lärare vet hur effektivt det är när ungarna bråkar. Stå bara tyst och titta på dem. Och då förstår de att det är något viktigt. Professor Odeberg, som jag hade förmånen att lyssna till många gånger. Han var en mästare på den där pedagogiken där. Alla satt där och väntade. Jag ska inte säga något snart. Han var dödstyst. Och sen så småningom, långt om länge, började han med en stilla susning, en tyst stämma. Tystnaden i himlen här stryker under allvarligt i de följande synerna här. Attention! Lyssna nu ungefär. Och det som ska sägas är alltså mycket viktigt. Falska läror kommer att uppstå som hotar tron. Som blir en värre skada än alla möjliga yttre skador som också kommer och kan komma. För hotar tron som leder kyrkan, det troende, bort ifrån frälsarens kärlek. Det är faror som är mycket värre än krig, hunger, pest och förföljelse. Och det ska vi tala om. Men jag tror en och annan av er har erfarenhet. Ja, det är helt otroligt att det kan finnas så mycket förvillelse och falska lärare. Bara knäppa på radion eller vad som helst och där så får man höra allt möjligt. Det vimlar av det och här får vi veta att det är samma som rök som kommer upp ifrån avgrunden och som skymmer solen, det vill säga Kristus. Men nu har jag dragit över lite så att... Får jag skärpa mig? Ska vi se om jag kan stänga av.